Podplay.
Du lyssnar på Discoak Noah, Expressens podcast om allsvenskan och EM med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Den här veckans avsnitt presenteras i samarbete med världsrekordet på Landvetter. It's time to...
Ja, och det vill jag att du berättar mer om nu, det här världsrekordet, för det är en intressant historia.
Ja, precis. Så får vi ta den stora chocken i att vi är tillbaka med ett avsnitt, fast vi tog farväl av våra lyssnare för ett år framöver förra gången visst, ja. Vi spelade in en podd.
Ja, jag fick påtryckningar från högsta ort här att vi måste fortsätta med den här succépodden, så att den fick inte läggas ner helt enkelt. Det var för
min föräldraledighet är inställd.
Det var för hårt tryck på den, så att nu kör vi över VM också.
Vi tyckte väl kanske själva också att det var, fanns en vits i det.
Exakt.
Det låter som att vi är här ofrivilligt och att göra det här
av blikt. Absolut bara. Inte. Vi tänkte om
Jag är ju då i Sevilla, som jag tror att man säger. Ja. Det är mycket bråk nu om Sevilla eller Sevilla där, men jag kommer säga Sevilla.
Athletic Club de Sevilla.
Exakt.
Ja, eller Atletico Sevilla. Mm. Vad säger man? Ja.
Sociedad, La Real.
Ja, precis.
Vi är i alla fall i
du är på plats där.
I Spanien. Jag är i Spanien, inte du. Du är kvar i Stockholm.
Ja.
Men så här var det att vi slog världsrekord på Landvetter igår, jag och Filip Gadd, våran kollega.
Ja, vi kanske ska säga det att journalisterna har ju chartrat ett eget plan här nu. Det var ju exakt. Johan Kutschekarslan som har fixat det via TV4, de har något samarbete där. Så att vi åker gemensamt, alla journalister, flyger helt enkelt från Göteborg till Sevilla. Sevilla, Göteborg, Göteborg, Sankt Petersburg och den rutten liksom. Och
Göteborg, Sankt Petersburg och Sankt Petersburg, Göteborg.
Exakt. Och det är ju faktiskt en lite rolig grej i sammanhanget är att det är Jonas Wallerstedt, alltså gamla IFK Göteborg och gamla GIF Sundsvall-spelaren, anfallaren som sprutade in mål, som kör planet. Han är pilot.
Så att han det är lite roligt. Han tog ordet en gång under flygningen hit igår faktiskt och sa, ja, nu är det Jonas här, andra piloten som pratar. Och tittar ni ner nu så ser ni alla sevärdheter i Paris. Men det var på fel sida för mig och Filip, så vi fick inte se dem. Men det var det enda han sa under hela flygresan.
det var dock
ett litet jubel på planet när det visade sig att han var andre pilot. Nej, men det var hyfsat nära att jag inte överhuvudtaget kom till Sevilla. Det är kontentan av den här historien om världsrekordet. Man ska ju när man reser hit visa upp ett negativt så kallat PCR-test, att man inte har en pågående covid-infektion. Filip Gadd och jag hade kollat upp då att man behövde ha det 70-talet testet 72 timmar innan man kom in i landet. Så i torsdags morse klockan 10 så var vi och gjorde såna tester och fick testsvar samma dag, och det var bra. Så kom vi till Landvetter. Det var ungefär 500 nyblivna studenter på väg till Palma bredvid oss, men vi hade ju då en egen incheckningskö. Alla vi som skulle resa med det här journalistchartrade planet. Vi var ju liksom i god tid. Alltså det finns ju många tillfällen med resor i det här jobbet där man är ute i dålig tid, eller där man överraskas av köer och blir väldigt stressad och sådär. Men det var liksom mycket krångel med olika hälsodeklarationer och QR-koder skulle laddas ner, och vi hade koll på det. Jag fick hjälpa en kollega som jag inte vill tänka namnge här med, som hade oerhörda problem att få fram sin QR-kod till exempel. Jag hade tid att hjälpa den kollegan. Så man svansade upp och liksom i rulltrappan upp så skrockade vi lite, säger jag och Filip, åt hur fantastiskt förberedda han och jag är bara. Och kände oss rätt nöjda. Och Filip fällde väl in någon sån här famous last words, vi har inte kommit fram än. Jag bara nej, men
nej.
Bladet var där en bit bakom oss och hade lite krångel med sina QR-koder också. Så, så kom vi till gaten och började fyllas på. Och vi är väl alla 25 ungefär som ska åka med det här planet då, som står där när de precis ska öppna boardingen. Och då kommer kvinnan som har tagit emot oss i incheckningen springande och säger, vilka var det som hade ett PCR-test som var äldre än 48 timmar? Då, vi får ju direkt räcka upp handen. Liksom, man kan ju inte låtsas att det är Olof Lund som har det testet. Det blir inte så bra stämning. Försöka
blunda och peka på honom. Bara.
Ja, det var nog han. hon säger, ja, vi måste få av era väskor på en gång. Ge mig era biljetter, för ni kommer nog inte komma med i det här planet. De har ändrat reglerna igår kväll, så nu är det 48 timmar istället. Och visar sig att alla andra har lyckats ta PCR-tester inom 48 timmar, utom jag och Filip Gadd. Så det uppstår då i det här tumultet som direkt infinner sig, så uppstår det ett förslag om att vi ska springa över till ett hotell mitt emot flygplatsen Landvetter, bara över gatan, där de har ett testcenter där man kan snabbtesta och göra så här antigentester. Och det ska tydligen räcka helt plötsligt också. Förut var det PCR-test, nu räcker det med antigentester. Så vi bara plockar upp våra grejer och sätter av i, det här är världsrekordet då, i en löpning. Alltså vi springer därifrån 15.39 tror jag, eller sånt där. 15.54 har vi kommit ut ur flygplatsen, testat oss, betalat och sprungit tillbaka, gått igenom incheckningen och securityn och kommit tillbaka till gaten.
Ja, det är starkt jobbat.
Och 15.59, planen skulle lyfta 16. 15.59 så står vi med den här flygvärden då ute på flygfältet. Nedanför trappan,
alltså landningsbanan.
Ja, typ landningsbanan, precis. Vid trappan till planet. Och det är fullproppat med journalister som väntar på att flyga därifrån. Och planet ska lämna 16.00. Och hon säger i telefon i sin walkie-talkie till en kollega att jag står här med de här killarna, men jag tror inte de kommer med. För att de har fortfarande inte fått sina testsvar här, typ. Och då 15.59 så plingar två negativa antigentester in i Filip Galls mobil, och vi fick gå ombord planet och klarade det och kom hela vägen hit. Så det var världsrekordet på
snacka om marginalerna med sig. Snacka om marginalerna med sig.
Så hade vi knäppt fast oss där inne och skulle precis, de började på stänga dörrarna och sådär typ. Då ropade Simon Bank, Noah måste kissa. Vilket var ett ganska skönt sätt att lätta upp situationen. För att vi skulle vänta lite, Noah måste kissa. Så vi kom i alla fall hit till slut. Det var,
men du, det blev de där testerna går ganska dyra att få svar direkt.
Så var det, tror jag. Jag tror att Expressen har redan gjort en förlustaffär på hela EM det här laget. Därför vi måste göra den här podden.
Men det är helt sjukt också vad olika det är på de här testerna. För jag kollar upp så här, ibland, om man skulle ha svar inom typ vad är det? Inom ett dygn så är det en pris, och ska man ha svar direkt så är det ju kostar det bra mycket mer liksom.
Ja, det här var svar på 13 minuter, så det kan jag tänka lite tacksam. Nej, men det var
Nej, men skönt att ni kom med, och skönt. Vad kan du lämna för rapport i Sevilla då? Hur är det, ryktas som en jättevärme för de svenska spelarna, eller vad, hur är status
det
där?
Det var 37 grader här om dagen. Idag tror jag att det ska bli 33. Så att vi är väl inte riktigt där nu. Nu har vi mest tillbringat tid på hotell sen vi kom hit, eftersom man behövde sova. Så att här är det aircondition, så vi har inte känt av det så mycket. Men uttaget så sådär att det var en påtaglig värmevägg när man klev av planet igår, men helt annan känsla än hemma. Det där dök ju upp på presskonferensen, den spanska presskonferensen igår, och även på den svenska. Det var ju Luis Enrique sa ju att han trodde att svenskarna skulle stöta på allvarliga problem med det här. Att hamna i riktiga trubbel med det här. Och det var även en annan spelare som sa att Sverige skulle få en värmesmocka. Det var ju lätt kul när vi bollade upp det då. Emil Forsberg, han är inte jätteofta ironisk av sig, men liksom, det känns inte som att det har varit hans modus på presskonferenser riktigt. Men han var rolig då när han fick höra det där, så rynkade han ögonbryn och såg väldigt allvarlig ut. Så bara, det låter inte alls bra. Som att han var chockad av det. Men jag vet inte, det känns inte lite så här också. Inför varenda svenskt mästerskap, sommarmästerskap, så är alltid värmen en vinkel.
Ja, så är det. Så är det, absolut. Men du, det var ju mycket som hände här hemma som ni missade. Ni satt ju på planet och hade ju ingen aning om det här hemska som hände med Christian Eriksen. Hur fick ni reda på det, och hur tog ni in det, och liksom, hur var det att få alla rapporter i efterhand så där?
Ja, det har varit ganska stirrigt, för att vi flög med ett ganska litet plan ner hit, så flygningen tog 5 timmar och 50 minuter. Så det var ju, vi missade väldigt mycket, vi missade alla matcher igår mer eller mindre på grund av det. Det som hände var att några timmar in på flygningen så kom Andreas Sundberg, Fotbollskanalen, gående längre bak i planet där jag och Filip och några tillsatt, och sa att Olof Lund hade lyckats få fatt på någon kort stund av 3G i luften. Ja, precis. Eller wifi eller vad det var. Och fått en push-notis om att Christian Eriksen hade kollapsat. Så det var enda vi visste någonstans i luften. Mer än så fattade vi inte. Men hur var det på marken?
Nej, men här var det ju... Alltså, som först så trodde man ju... Först när jag fick reda på det... jag såg ju inte heller det live på tv. Vi var ute och gick i regnet här från ett barnkalas. Så jag hade ju ingen aning. Men det var Kalle som ringde chefen och berättade hur det var. Och då när man först fick höra det, då trodde man att han skulle dö liksom, när man fick höra Så hemskt var det liksom, och så det var ju liksom, alla var ju i chock. Men och sen så, men sen så, ja, så följde man ju sociala medier, man följde sändningarna och så där också. Men sen så fick man ju se den här bilden när han ligger med en syrgastub och tittar, och då fattar man ju att han kommer klara sig liksom. Men det var ju några minuter där, och det var en halvtimme, kvart, 20 minuter som man trodde att fan, det här kommer att sluta illa. Men som tur är så ja, klarade han sig. Och det kom ju ganska fort på officiella kanaler. Och jag menar, de matchen, det kan man ju säga, alltså det är lite konstigt att den återupptog så där snabbt. Men han hade ju snackat med sina lagkamrater via FaceTime och sagt att han skulle spela klart matchen liksom. Och då är det klart man gör liksom. Sen är det väl svårt då. Ja, det är svårt att utvärdera vad som var rätt och fel så här kort inpå. Och
ja, det känner man ju.
Ja, men huvudsaken är väl att han lever, får man ju, så måste
ja,
man ju
visst.
Säga.
Nej, det var lite speciellt att se hela händelseförloppet i retrospekt på något sätt. Så att man, liksom, man fångades ju inte av den här extrema dramatiken som många verkar ha upplevt när man inte såg det hända. Eller
nej, och jag såg inte bilderna heller. Så att det var ju, jag har inte sett dem i efterhand heller, men som jag fattar så var det ruskigt ok att täcka bilder.
Ja. Nej, men en väldigt skön nyhet då att det löst sig såklart,
ja,
för honom, att han mår bra nu. Sen det här med om de har rätt att spela klart matchen eller inte, det är ju, jag har för dålig koll på det. Som jag har sett att kritiken handlar om att UEFA överlät det till spelarna, att de fattade beslut i chock på något sätt.
Det var tydligen så här, antingen spela klart matchen eller spela 12 imorgon. Så var, tror jag, grejen var. Alltså 12 idag, eller ja, 12 på söndag dagen efter. Så att, men riktigt skönt att det gick bra för Eriksen. Får vi se vad, det var ju, matchen är ju så mycket att säga om. Det var väl, de spelade i någon form av chock allihopa.
Precis, men 3 starka poäng för Finland i den här gruppen, får man ju säga.
Verkligen.
Man ska göra någon sorts sportslig kommentar till det. I övrigt så var ju, har ju både Belgien och Italien sett ut som de mäktiga nationerna de är, fotbollsnationerna de är. Belgien kanske känns ju som en större, kanske en ännu större guldkandidat än Italien innan man hade sett Italien spela. Men Italiens premiärseger mot Turkiet var ju en regelrätt överkörning verkligen. Och sen så, vi har ett eget fantasyspel, jag och mina kompisar, alltså vi har gjort ett eget där vi bara, där man draftar så att man inte kan ha samma spelare som varandra. Alltså att vi ses inför varje turnering. Vi har hållit på med det här i 10 år nu nästan. Och så har vi gjort en kille gör ett Excel-ark med alla spelare, och sen så har man ett draft-pick som man börjar, och sen rullar vi runt där tills man har plockat ihop varsin trupp på 14 spelare. Jag och en annan kompis är på lag i år, och vi hade Gareth Bale som kapten. Det föll inte så väl ut igår överhuvudtaget. Det var väl typ den mest underpresterande storstjärnan som har spelat i turneringen hittills. Hoppas på Raheem Sterling idag istället. Ska vi prata mer om Sveriges uppladdning då inför Spanien-matchen?
Ja, det måste vi göra.
Vad har du för sammanlagda känsla här egentligen inför alltihopa, med tanke på allt vi har varit där och tittat på nu? Vi har ju varit med dem både i Båstad och i Stockholm, och sen var jag med dem i Göteborg också.
Nej, men sammanlagda känslan är att det blev lite strul där för Jan Andersson i och med de här positiva coronatesterna på Mattias Svanberg och Dejan Kulusevski framförallt, och som hade ju startat mot Spanien, och det är klart att det är ju ett avbräck. Och sen så blev det väl en del, det blev jobbigt för honom med alla frågor, och man såg att han var liksom, det tog på honom det här med att han inte kunde påverka, och att det blev liksom kritik mot hur de hade hanterat och sådär. Men sammanlagda känslan nu är väl att Sverige har allt att vinna mot Spanien. Ingen kräver seger. De kan gå ut och spela hyfsat avslappnat. Och de har väl ändå, får man säga, haft hyfsade uppladdningar. Det har ju störts lite ändå. Man vet inte hur det är med Albin Ekdal nu. Koffe Olsson har väl varit lite, har fått en smäll och sådär. Så att det är väl små grejer som har stört ändå, får man ju säga. Men det är det i och för sig alltid. Och det är en sån här säsong när man kört, spelar så täta matcher och spelar så mycket matcher under den här coronasäsongen, så har ju liksom, jag tror alla förbundskaptenar har räknat med att det ska bli ganska små skador och känningar här och där. Men jag har väl en ganska bra känsla. Det är väl startelvan som man undrar lite grann vad, hur den kommer att se ut. Det är väl en plats. Det är väl frågan om Viktor Claesson eller Koffe Olsson spelar. Det är väl de som slåss om sista. Beroende på hur det blir med Ekdal i och för sig.
Ja, precis. Eller man har ju känslan att Sebastian Larsson kommer starta.
Ja, han är ju lagkapten.
Liksom. Jag tror Janne även nu när de har ju slängt fram Marcus Berg, Sebastian Larsson, Alexander Isak och Emil Forsberg på podiet inför matchen, så känns det som att det har varit det jag sett då.
Men han kan ju signalera. Spela Sebastian Larsson kan ju spela central mittfältare också. Då får ju han precis spela med Koffe Olsson då, om Albin Ekdal är skadad. Och skulle båda de vara skadad, så då får ju Gustav Svensson en chans, och då blir det ju Viktor Claesson till höger då.
Jag upplever inte att skadan på Albin Ekdal verkar vara så himla allvarlig. De pratade om att, de planerade honom, eller vilade honom ganska proaktivt från träningen igår, för att vara som en försiktighetsåtgärd, att det är snarare än att han var oanvändbar.
Och Koffe Olsson har väl också kört på ganska, man har haft känningar tidigare va?
Ja, precis, tidigare under samlingen. Det som är intressant är ju då om han väljer Sebastian Larsson till höger istället för Viktor Claesson. Det finns ju en del saker som tyder på det, och det är ju att
ja, men alltså det tror jag måste han väl göra. Han är ju lagkapten.
Han har ju spelat, ja, alltså måste. Jo, men alltså dels det att han är lagkapten, men då kan det ju vara mot någon innermittfältare som du säger. Men sen också att man lyssnar på Viktor Claesson när han var på, han och Ludvig Augustin som var på presskonferens i förrgår. Och Claesson pratar om att det finns olika matcher där olika spelare kommer passa olika bra, som att han nästan är införstådd med att han kommer spela mot Polen och Slovakien, men kanske inte mot Spanien. Och att Sebastian Larsson startade ju hemmamatchen mot Spanien när Sverige gjorde det väldigt bra i senhösten 2019, när det blev 1-1 där på Friends också, och var en av de bästa spelarna på planen. Att Jan Andersson kanske har det färskt i minnet. Men jag tycker det finns en annan vinkel av det här. Det är möjligt att man skulle spela Sebastian Larsson snarare än Kristoffer Olsson, men när Sverige mötte Spanien borta och förlorade med 3-0 där i sommaren 2019 på Santiago Bernabeu, då startade ju Claesson och drog korsbandet. Men i sekunder han klev av så fick vi problem med den matchbilden, därför att det fanns inte tillräckligt med omställningsspelare. Marcus Berg är ju inte en omställningsspelare. Han hade Quaison vid sin sida då och senare Isak i den matchen. En av dem är ju det, och Forsberg kan väl tycka svara det. Men bara två spelare att ställa om på blir ganska lite. Du behöver nästan fler ben så att säga, som kan liksom kuska ifrån i djupled. Och jag tycker kanske att du förlorar, alltså Claesson är inte dålig defensivt på något sätt. Du förlorar inte lika mycket defensivt som du får offensiv av dem. Du förstår vad jag menar? Att det väger över för mig. Och dessutom, jag kollade upp det här igår, för jag skrev en krönika om Claesson igår som jag tror den publicerades typ så här några minuter innan Eriksen-grejen hände, så att den har absolut ingen som har läst den. Den handlade om Claesson och varför jag tycker han borde starta. Och det är också för att han är Sveriges bästa målskytt sedan 2017. Han har gjort 8 mål i landslaget sedan dess. Ingen har gjort fler. Och då har han ändå missat mer än ett år med en korsbandsskada. Och för mig är det liksom att, så här, att ja, du har en spelare som har högre sannolikhet att göra poäng, dessutom i viktiga matcher. Han ligger ju bakom mål i alla gruppspelsmatcherna i VM 2018. Jag tycker inte det finns skäl att bänka honom. Alltså, jag tycker inte det. Jag tycker han ska vara given i den här starten.
Ja. Ja,
så vi får se.
Vi får se vad som händer, exakt. Jag tycker också att Claesson borde finnas plats för Claesson, men då är det väl på bekostnad av Kristoffer Olsson snarare än Sebastian Larsson, för jag tror att Sebastian Larsson är nog rätt given i det här.
Det är väl där det står emellan. Sen har vi väl kanske ett litet osäkerhetsmoment också på vänsterbacken, tror jag. Jag är inte säker på att de kan nog tycka att Ludvig Augustinsson är tillräckligt frisk för att starta ändå.
Nej, jag tror att han är given. Jag har liksom signalerna jag får från landslaget är att han kör nu, att om han är frisk så kör han, och det är han ju, så att det är inte så många frågetecken kvar. Och jag kan aldrig se att Jan Andersson skulle starta Quaison för Isak, inte när han har gjort så många mål i Spanien mot spanska spelare liksom. Jag har svårt att se det, även fast Quaison har sett ruskigt bra ut. Och sen att han skulle sätta Quaison på en kant där han kan spela, det känns för offensivt.
Jag håller med dig. Det är väldigt orättvist mot Quaison på många sätt att det är så här. Han har verkligen inte gjort mycket för att förtjäna att ramla ut i det här startelvan. Han kommer ju få speltid ändå. Men jag tror som du säger att med Isak, att med tanke på att han har varit så framgångsrik i Spanien och att med 17 mål, och sen är det också en matchbild där det kommer bli en hel del ytor, de kommer ju gå rätt högt Spanien, att det är bra för Isak att ställa om på det liksom. Han har ju varit bra på att utnyttja det i Real Sociedad. Jag tror vi ser honom från start också.
Ja. Nu kom det förresten från danska fotbollförbundet här, senaste nytt, att de har pratat med Christian Eriksen. Han har sänt sina lyckönskningar till laget. Hans tillstånd är fortfarande stabilt. Han kommer vara kvar på sjukhuset för ytterligare undersökningar, och han tackar för allt stöd han har fått och sådär. Så att det verkar väldigt bra med honom. Eller väldigt bra, det verkar efter omständigheterna bra. Så att det är skönt.
Det är mycket sköna besked.
Ja,
verkligen.
Och här på hemmaplan händer det ju grejer också. Vi får väl lyfta på hatten då för kollegorna på Sportbladet som var helt rätt på det med att Billborn skulle få sparken. Och han fick det också här i fredags efter att de har haft styrelsemöte och möte med AIG som jag fattade. Och han fick, ja, det var väl en ganska luddig motivering där till varför han fick sparken. Och sen så hade vi uppgifter och kunde avslöja att Milos Milojevic blir ny tränare i Hammarby. Han kommer presenteras säkerligen innan det här poddavsnittet kommer ut, eller så presenteras han på måndag. Han kommer, som jag först fattade, så kommer han leda träningen på måndag när Hammarby kör igång igen.
Det har tisslats och tasslats om ett tag.
Exakt, att han skulle vara tränaren. Det har det gjort. Men om vi går till först då att man sparkar Billborn, vad säger du om det?
Jag har ju skrivit långt om det här och jag tycker ju att det är fel av flera skäl. Det stora caset för Billborn drog vi i den här podden för några veckor sedan kanske. Jag tycker att, då att han har gjort så pass mycket bra saker som har varit så pass betydande för Hammarby. Jag tror inte att det här är ett problem med spelidé eller på det sättet att den har förbrukats, utan jag tror man kan till viss del förklara Hammarbys problem med omvärldsfaktorer. Är att de är inte det enda laget som spelar den typen av fotboll de spelade innan pandemin, som har stött på bekymmer. Inte bara, det är klart att han kunde ha gjort det bättre, men det, jag har svårt att lägga allting på honom till den grad att han ska bli av med jobbet, utan jag hade behållit honom säsongen ut och se vad Hammarby utvecklar med det här laget som de har byggt om till i år. Lite mer, jag tycker att han har förtjänat den rätten. Och sen så vill jag ta vidare en diskussion till där efter det som handlar lite grann om vad Hammarby representerar och vem Hammarby finns till för. Och jag såg att det blev en del reaktioner, jag fick en del mejl från hammarbyare. Ganska många stämde in i den här bilden.
Ja,
ska
det
sägas.
Såg jag också.
Att, som höll på Hammarby, och den är ju född ur samtal med många som håller på Hammarby, att det där är funderingar som finns bland de som bryr sig om klubben. Ja. Att, det är en hårfin gräns det här mellan då, och det låter ju då som att man försöker vara papegoja med någon sorts retar narrativ från tvillingklubbarna som gärna vill måla ut Hammarby som ett liksom själlöst företag som bara handlar om Zlatan och Husky Chocolate. Så är det absolut inte, utan den här bilden snarare tycker jag är liksom en ganska rimlig diskussion som brukar finnas inom Hammarby också, där det här att de är extremt progressiva. De är förmodligen Sveriges mest progressiva fotbollsklubb, och ska man titta på hur olika föreningar har avancerat inom svensk fotboll de senaste åren, så är Hammarby ett exempel att ta efter för många andra, med tanke på hur de har moderniserat och provat nya vägar fram och klarat av att binda ihop olika delar av sin verksamhet. Så att de är en föregångare på många sätt, men i den strävan så är det ju viktigt att man inte förlorar alla värden som är av annan sort än att man når sportsliga framgångar. Och där tycker jag väl kanske att det handlar inte om att de måste ha kvar just Billborn som tränare, utan att i och med att han försvinner ytterligare ett sånt band.
Ja, men alltså just den här ja, jag håller med, just den här liksom kopplingen Södermalm, Hammarby, liksom den här, det finns inte så mycket av den kvar längre om man tittar rent krasst på det. Alltså du har AIG, Zlatan, kolla på startelvan, är det någon spelare från Stockholm i den? Knappt någon från, inte någon från söder. Du har Aymar Kär och Oliver Dovin som kom från Enskede som 11-12-åringar, men så mycket mer är det ju inte. Och den här, ja, det känns som att alla de här, det känns som att AIK och Djurgården har liksom ett helt annat tänk när det gäller, sen om det är bra eller då, det här kanske blir jättebra för Hammarby, men just den här känslan av att ja, det är nog inte så de på söder, och man kan man identifiera sig så mycket med Hammarby längre. Det är inte så mycket Hammarby kvar i Hammarby.
Det är väl precis de funderingarna man har tagit del av en del, och som man själv kan slås av lite här också. Det är verkligen inte då meningen att säga att man behövde behålla Billborn av det skälet. Så då blir det,
nej, det är klart inte
tränaren, så. Tränaren ska kunna klubben, det är ju absolut inte poängen här. Eller att spelare som kommer från söder är bättre för Hammarby. Men det är bara att helhetsbilden, helhetsutvecklingen här på något sätt, om man tittar på allt som händer i Hammarby, så kan jag i alla fall se spår av en oro för det här. Att man förlorar vissa värden kanske längs vägen. Men som du säger där, och sen så hamnade vi i en diskussion, det var många som invände då att de Aymar Kär och Oliver Dovin nog borde räknas som Bayern-produkter eftersom de kom som 11-12-åringar, och det kan man säkert invända. Men det finns många andra liksom delar i den där argumentationen som jag tycker är värda att fundera över kanske i det här läget. För Hammarbys ledning om inte annat, för de har ju faktiskt en ledning som
jag tycker oftast
ansvarar
det.
För
det.
oftast är klubbar mån om att liksom ta in gamla spelare och liksom hitta en roll för dem så att man kan identifiera sig med liksom. Ja, men Kennedy hade varit en perfekt sån att hitta en roll för i klubben. Men nej, det kanske inte går. AIK försökte väl med Daniel Tjärnström en gång i tiden, det gick inte heller så bra, men
eller så ligger Hammarby framkant här och förstår att de inte ska vara så sentimentala. Jag vet
exakt,
inte,
men det, så men, kan det vara det är, och det här kanske blir hur bra som helst med Miloš Milojević som tar över nu.
Ja.
Men där kommer in en också en ytterligare liksom en som inte har någon koppling till vare sig Hammarby eller någon erfarenhet av och leda en allsvensk klubb.
Jag måste säga att jag tycker det känns som ett ganska spännande val ändå.
Ja, alltså det är ju, han har ju varit på tapeten hela tiden, men det är väl inte ett sådär givet. Det känns lite som att det känns inte som någon given succé. Det känns som att det är lite chansning ändå. Eller?
Jo, det är, jag tänkte ha tränat i den regionen av svensk fotboll tidigare. Så, men han har ju oerhört bra resultat med Mjällby. Och jag tycker ju generellt att man ska belöna gott arbete. Jag förstår logiken bakom rekryteringen, ja. Jag menar. Alltså, ja. Att jag tycker liksom, de har identifierat vad han gjorde bra där och de vill ha de egenskaperna hos sig och testa dem i en annan miljö. Och det tycker jag är helt rätt tänkt, snarare än att gå på någon som har, till exempel då, om man jämför med Blåvitts rekrytering av Roland Nilsson, någon som har vunnit titlar för ett årtionde sedan, så håller jag det här högre. Men jag tror de får in en annan, och det kan ju vara så också, för allt vad jag har just ställt mig tydligt bakom då, att Bilbo borde fått behålla jobbet här och förklarat varför i många olika forum. Ska man försöka se den andra sidan av argumentet, så kan det vara så också att det, efter 3,5 år, att ibland behövs det en ny röst.
Ja.
Det är ju så i olika lag, att hur skicklig någon än är rent kompetensmässigt eller vad det nu är, så kan det vara så att det behöver komma in ny energi helt enkelt. Och vem vet, det kanske var precis vad den här spelargruppen ville ha.
Ja, för det känns ju som han har tappat hela spelargruppen. Det var väl missnöje med att det inte fanns någon tydlig struktur eller idé. Det var just det här mera, ja, att han kanske, ja, vad ska man säga, det här, att han snackar med spelarna, just det här sociala grejen, att den kanske inte var klockren för honom heller. Det var mer det här taktiska som var liksom det som Bilman var bra på. Sen var det allt runt omkring som han kanske var lite sämre på. Och sen så, ja, men så var det väl det att de ville väl kanske satsa på en del yngre spelare som jag tror sportsliga ledningen ville satsa mer på yngre spelare, och han kanske inte tyckte att de var redo liksom än. Men ja, det blir intressant att se. Känns det som om Billborn inte kommer få något problem att få något jobb, och det känns som på det sättet han fick sparken, och med tanke på kuppen så blir han en vinnare. Han blir ju inte en vinnare på så att han förlorar jobbet, men liksom hans status i Hammarby och Hammarby-supporten tror jag höjs, och jag tror han även har liksom hans status höjs inom svensk fotboll också, med tanke på den han gjort.
Dörren för återkomst någon gång i framtiden är ju vidöppen helt enkelt. Ja. Det var inget blodigt avsked. En annan ny tränare i Allsvenskan också, innan vi stänger det här första av vårat EM-specialavsnitt då, som plötsligt handlar om Allsvenskan igen istället, är ju att Häcken presenterade Per Mattias Högmo som ny tränare med, vad heter han i förnamn? Foyston som assistent.
Martin Foyston som har varit i Hammarby, och Djurgården innan.
Just det. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga om det tränarvalet.
Det känns som att kastas tillbaka i tiden lite grann, va? Det känns inte så
svårt och
super. Alltså Miloš Milojević känns ju ändå som ett fräst val. Han känns som att han är liksom en modern tränare. Han är liksom internationell touch på det viset, så logiken där förstår jag. Här känns det lite som, jag vet inte, att de,
ja, det känns lite
känns gammalmodigt.
Lite för mysigt, förstår du vad jag menar med det?
Ja, exakt. Ja. Det känns, det ska bli spännande att följa i alla fall. Det här. Ja.
Samtidigt så har han ju varit bra på att gaska upp allsvenska lag tidigare som har behövt gaskas upp.
Ja, bra,
och det är precis vad Häcken behöver här, någon som kommer in och får mungipen att peka åt andra hållet lite grann kanske.
Exakt, och är ju en av de trevligare tränarna man har träffat genom åren.
Ja. Han var verksam i Djurgården innan min tid, så jag har faktiskt aldrig träffat honom. Sverige spelar mot Spanien på måndag kväll här i Sevilla. Vi återkommer
snacka
efter
ner
det,
den matchen
och
i ett program
match 2. Det blir nästa anhalt i det här, våran, ska vi kalla det för våran epilog av Disco Noah.
Podden lever, ja, i alla fall några avsnitt till.
Precis. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.